Hallå allesammans och välkomna till Fjärilpodden med mig Sara och idag har jag med mig Simba.
Hej.
Hej Simba, idag ska vi prata om ämnet rädsla. Och rädsla är ju ett väldigt intressant ämne i och med att det påverkar oss så otroligt mycket och det är en sån stor del av vår existens därför att det styr vårt nervsystem och våra känslor och hur vi ser oss och hur vi rör oss. Så idag ska vi prata om just rädsla och den stora frågan är väl, kan man bli av med rädsla? Och hur fungerar det? Och hur gör man? Och hur funkar det? Och våra erfarenheter och ja, vi ska se vad vi kan hitta på med detta spännande ämne. Så om vi börjar, alltså hur är din syn på rädsla överhuvudtaget? Jag tror aldrig jag har frågat dig det än.
Mycket av rädsla som vi upplever idag, eller som jag upplever om jag utgår från mig själv, inte pratar för andra, är erfarenheter från någonting som vi har varit med om tidigare. Så en del av rädsla är faktiskt bra om man tittar på erfarenheten av det. När jag har varit med om någonting, därav kanske det finns en viss, jag vet inte om man skulle säga rädsla är bra, men att en viss medvetenhet är bra. Att vissa händelser som har skapat stress för oss eller fara eller något obehag blir lagrade som visdom, så att vi vet det som min erfarenhet, så att till nästa gång så vet jag med mig att det här kanske kan vara potentiellt dåligt för mig. Men tittar jag oftast på rädsla som ordet rädsla i för mig själv, så jobbar jag så mycket med att inte ha det, att inte ha den här oprocessade stressen kring tidigare händelser som jag varit med om. För det gör att jag inte kan se på situationen klart. Om jag kan jobba igenom den känslan så kan jag fortfarande känna rädsla i situationer, speciellt om jag har varit med om något, om jag har någon trauma eller tidigare erfarenhet. Men det ger en ökad medvetenhet som gör att jag kan handskas med situationen bättre. Medan om jag bara har rädsla, den är okontrollerad, den är jättestark, så kan den ta över hela situationen och den kan till och med börja dra in andra människor som tror att jag kanske inte mår bra, så att folk börjar bli oroliga för mig. Så att det kan lamslå en hel grupp och man kan även använda det som en visdom för att öppna upp någonting. Men givetvis så kommer ju liksom mänskliga kroppen vill ju överleva. Mänskliga kroppen har ju driv att överleva, så att den kommer ju liksom att drivas utav saker. Står jag på en hög höjd så finns det liksom en viss fara som kroppen svarar till. Men jag tror mycket handlar också om, pratar vi om det kroppsliga konceptet av rädsla eller pratar man om erfarenheten av något jag varit med om tidigare som gör mig rädd för en potentiell situation som kommer? Jag tror att de är två olika aspekter av rädsla när det kommer till rädsla. Därav kan alla vara rädda för olika saker, för vi har varit med om olika saker som har olika associationer med det. Och hur mycket vi har jobbat med det eller inte avgör hur kan jag gå in i en liknande situation igen och göra bra ifrån mig eller inte vara färgad av tidigare erfarenhet så att den tar över helt.
Vad skulle du säga för dig själv? Har du jobbat, upplever du att du har jobbat igenom mycket rädsla eller släppt på mycket rädsla under de här åren som vi har?
Absolut, absolut. Jag menar, givetvis finns det saker kvar att jobba med. Det sticker jag inte under stolen. Rädsla för kritik är väl en av de största som jag har jobbat med. Att bli framställd på ett visst sätt eller sedd på ett visst sätt. Inte så mycket att folk tycker och tänker någonting om mig, det är liksom var och en får göra sitt. Men att någon handling jag gör ska få mig framstå på ett sätt annorlunda än hur jag ser mig eller de idealen jag lever efter, de värderingar jag har. Det har varit en av mina största rädslor, och det är väl någonting som, den är inte helt borta kan jag ju känna. Men bara att jag kan sitta och prata om det så här utan att jag går igång och känner jättebra slår, är en vinst för mig. Att jag kan använda det i min vardag och jobba med andra människor, dela med mig av erfarenheten och verktyg att hjälpa andra människor att bearbeta den till punkten där man verkligen, för man nöter ut dem. Jag kan säga så här, okej, gör det inte bara. Jag bara bestämmer, men jag ska inte vara rädd. Det kan jag göra genom att köra över kroppen, kan jag göra genom att bestämma mig och sätta liksom varje gång jag är i en situation där jag börjar bli rädd så ska jag träna på att göra någonting annat tills jag inte behöver träna på det. Men jag tror inte att man bara kan göra så här och släppa på någonting. Det händer när man har gjort mycket jobb. Det här ögonblicket innebär att det finns mycket jobb som har gjort att boom, nu kan jag släppa på det. Men jag tror inte att det är bara så, någon kommer och pekar och säger det här har du, nu släpper du på det. Det tror jag inte riktigt på, utan det händer enbart när man har gjort en del jobb som gör att man kommer till punkten att man kan släppa på det.
Det finns ju olika typer av rädsla också. Man brukar ju prata om den fysiska rädslan, alltså att man är rädd för att dö fysiskt, ego death, alltså att det är den liksom personan som man har, alltså att det är den fysiska döden på personen, alltså ens, i och med att vi är liksom tribe, vi lever i communityn, vi lever i familj, vi lever i liksom grupper, och att bli ut från gruppen är en fara, därför att det är då är man utanför flocken och då blir man ett lättare byte. Är ju den, alltså den djupare programmeringen som vi har i vår DNA, i våran being, om man säger. Och ofta så är det ju, ofta, ja, alla rädslor på något sätt liksom kommer ifrån någon av de här två rädslorna. Och vi jobbar ju väldigt mycket med nervsystemet, och all typ av aktivering i nervsystemet kommer ju från någon form av, men just aktivering, och det är ju rädslan som styr nervsystemet. Kan du berätta lite om det, hur det hänger ihop?
Absolut. Det handlar ju om att organismen, mänskliga organismen vill ju thrive, som man säger. Den vill leva, frodas, vara vital och uppåt och framåt. Så allting som kan hota den fysiska kroppen eller psykologiskt egoidentiteten, beroende på vart man befinner sig i sin resa och sin utveckling och medvetenhet, så kan det vara aspekter av omgivningen som hotar en på olika sätt eller som upplevs som ett hot, vilket är en väldigt intressant mening. För att det måste inte vara ett hot, utan det handlar om upplevs det som ett hot så går alla stressmekanismerna i kroppen igång, likadant som det faktiskt är ett hot framför en. Därav tänker jag väldigt simpelt när det kommer till rädsla, att det handlar om att gå från överlevnad till att man frodas och mår bra. I de högre aspekterna, när det är mycket rädsla, så handlar det om överlevnad. Sen går det mer till säkerhet, tillhörighet och så liksom, oavsett hur man ser på det, vilket steg som kommer först. Men det handlar alltid om att överleva och komma förbi överleva, att frodas och vara abundant. Men många så fastnar vi i överlevnad och tittar på det från överlevnad och stress. Och jag tror att anledningen att man pratar om det på det sättet innebär bara att det är där medvetenheten är, att det handlar om överlevnad. Men då har man gått ganska långt när man är i överlevnadsstadiet och stress. Evolutionärt, okej, vi kanske var apor och liksom kanske grottmänniskor och allt sånt, vad teorierna liksom är. Som gör att man kanske behövde ha en annan typ av vaksamhet. Låt säga, jag vet inte, går omkring här på farmen så är det inte jättemycket som kommer hända, eller hur? Men om jag går upp i djungeln och går barfota så kanske det finns myror, det kanske finns skorpion, det kanske finns massa andra saker. Så att jag behöver ha en viss vaksamhet som gör mig här. Men om det är rädsla eller inte, det kan man liksom prata om i evigheter. Och jag tror att det är individuellt för var och en. Men tittar man på rädsla så kommer det från det här ursprunget. Man vill överleva och man vill komma till ett abundant state. Därifrån kan man bara grena ut. Är det för att man känner sig att man blir utkastad från en grupp? Är det för att man känner att det är ett fysiskt hot mot kroppen? Är det en sjukdom? Är det att jag börjar bli äldre? Är det att jag håller på att bli av med pengar? Är det att jag... Vad det än är som triggar rädslan. Men det största jag vill säga med rädsla är att i min erfarenhet, de rädslorna som vi upplever och det vi stressar upp oss mest över händer sällan. Eller om de händer så händer de inte på det sättet vi är rädda för. Eller så är det en fragment utav någonting som har hänt som vi bygger upp i kroppen. Vilket innebär det jag går runt och stressar och är rädd över alla de här sakerna. Det händer sällan. Men är stressen stark nog så kommer jag göra beslut från den stressen. Som ibland kan leda att jag faktiskt händer det jag är rädd för. Och det handlar inte om att man attraherar eller manifesterar det på det sättet. Det handlar om att man börjar göra beslut på ett visst sätt som man gör när man är rädd och är i en viss situation.
En sak som jag upplever med rädsla, det är att sinnet spelar en väldigt stor roll och är en väldigt stor bov i drama. Därför att vi kan ha känslor som är oprocessade, vi kan ha rädsla som är oprocessad, som då när kroppen känner att den går in i en liknande situation så drar det igång. Men oftast så är det för att vi har en så stark intern dialog med oss själva och att vi går omkring och pratar med oss själva hela tiden och har kommunikation som handlar om oftast någonting negativt, oftast någonting som är repetitivt, men oftast någonting som inte är positivt. Och där då frodas rädslor i den här liksom, sinnet är ju, man pratar ju väldigt ofta om att intelligensen sitter i sinnet. Men det gör det ju inte på det sättet. Intelligensen sitter ju i kroppen och i sinnena. Alltså inte i the mind, utan i the center. Och där är ju svenskan sinne och sinnen lite annorlunda. Men att vi skapar väldigt mycket av vår egen rädsla internt. Och det är precis som att våra tidigare erfarenheter som vi inte har bearbetat eller inte sättat ligger i nervsystemet och de är mjukvara som ligger och är redo att trigga igång så fort vi kommer i kontakt med någonting som påminner om det. Kroppen gör ju också så att den skapar situationer för att trigga igång de här oprocessade energierna, så att kroppen kan hitta en ny lösning och göra sig av med det. Men ofta så har vi inte kunskap om det eller tillgång till den informationen och förstår inte att det är en loop som hela tiden återskapas. Så vi har den situationen som händer i kroppen. Men det som också händer är då att vi har sinnet som då också triggar det här. Så det är inte bara de utomstående externa situationerna som kan trigga igång gamla mönster, utan vi gör det själva genom att vi har repetitiva tankeprocesser som drar igång. Vad skulle du säga om det?
Absolut, precis som du sa, i svenskan så pratar man ju om sinnesorgan, vad man kan se, höra, lukt, värme, tryck, smaker, alla sådana här saker och även sin andning egentligen kan man räkna in till sinnesorgan. När man pratar om sinne tänker man mer kognition, tankar och emotioner, alltså mentala, emotionella kopplingen till upplevelsen i kroppen. Lite mer storyn av hur upplever jag kroppen. Jag kan ju vara i kroppen och känna sensationerna utan att jag behöver prata om det. Lite som om jag tittar ut genom fönstret där, så kan jag titta på träden eller så kan jag chatta i huvudet så här, ja, det här är träd, det är grönt, det är det. Jag måste inte prata om det, jag ser ju fortfarande det jag ser. Jag kan fortfarande sitta och njuta av upplevelsen utan att det är en dialog i huvudet. Men mycket av det handlar om att rädsla träna oss till att prata om saker och ting, för det är det som liksom sinnet vill göra, försöka hålla oss från rädsla. Och ett sätt att hålla oss från rädsla kan vara att vi inte kommer i kontakt med känslor, inte kommer i kontakt med vissa sensationer i kroppen eller tankar eller minnen. Så mycket av den interna dialogen mestadels är ju antingen repetitiv eller negativ. Den förstärker ju någonting. Och mycket av den interna dialogen kommer ju för att det är ett sätt att försöka processa någonting som man inte kan vara i kroppen och låta kroppen handskas med. Och det var den resan som gjorde att jag kom in på somatiska läkningsverktyg, att jag var så här, okej, nu har jag studerat det här till beståndsdelar, hur sinnet funkar, hur det bygger upp alla olika teorier. Men jag mår likadant. Det har inte gjort jättemycket för mig. Jag blir fortfarande stressad över samma saker. Jag blir fortfarande arg över samma saker. Jag har fortfarande vad det nu än var. Så därav började jag gå in i mer somatiska läkningsverktyg. Och det är inget nytt, men det är bara ett namn. Somatiska läkningsverktyg. Det har funnits i liksom Indien i flera tusentals år och runt om i världen. Men det är bara att man satt ett nytt namn och gjort ett nytt koncept på någonting som redan existerat i nu väldigt lång tid. Så långt svar, rädsla och tankar är verkligen, de hänger hand i hand med varandra. De är väldigt intimt kopplade.
Och det är ju den här rädslan och den här aktiveringen i nervsystemet som styr våra känslor så att vi går in i fight or flight. Och det gör vi ju genom att vi kommer inte ur sängen utan en nervsystemsaktivering. Så att hela vår existens är baserad på fight or flight. Och att det ständigt är aktiverat till någon nivå. Och sen så kan vi ju då känna oss trygga, lugna och glada och öppna och sociala i när vi är i den gröna eller den grundade, liksom låga tonen. Och sen så fort vi blir liksom lite aktiverade så börjar någon form av stress eller ångest eller ilska eller frustration eller irritation. Alltså det är olika nivåer bara. Och sen så då om man lever väldigt aktiverat så slår det över och man börjar leva från de högre zonerna och där man då börjar bli avstängd istället. Men alla de här positionerna eller de här platserna som man kommer ifrån har ju med rädsla att göra för att det handlar om en aktivering att vara alert, att vara uppmärksam. Och det är det som är, men att livet vi lever just nu eller den sociala konstruktionen ser ju helt annorlunda ut. Fara ser ut på ett annat sätt. Nu är fara att inte ha tillräckligt med pengar eller ha tillräckligt på jobbet eller att det ligger olika orosmoment och olika rädslor som lurar. Om man tittar på mig själv med att under de första åren på när vi flyttade hit, när vi drog igång verksamheten så hade jag, när jag började detoxa väldigt mycket och började rensa kroppen väldigt mycket, då detoxade jag rädsla under ganska lång tid. När jag pratar om det så säger jag att det tog några år. Men jag tror inte det var så länge. Jag tror att min upplevelse var att det var så länge. Men att det var ett tag. För att jag vaknade upp och jag har ju levt några perioder i mitt liv där jag inte har tagit hand om mig. Och där jag har varit i situationer som har varit väldigt, väldigt, väldigt obehagliga. Och jag gjorde vissa saker under ganska långa perioder som gjorde att jag var i konstant rädslotillstånd. Och det som jag inte, med den kunskapen jag har nu, så kan jag se tillbaka att jag stängde av alla negativa känslor och bara ignorerade det. Dels så använde jag ju ganska mycket alkohol och droger på den tiden. Men även, jag vet att när jag har jobbat med rädsla, när jag har jobbat somatiskt, jobbat med nervsystemet och jobbat med mig själv, så minns jag hur jag gjorde för att inte vara i kontakt med de känslorna. Så att när jag då började komma i kontakt med de känslorna och började släppa in det och verkligen bjuda in den här, och när jag framförallt började läka njurarna ganska mycket, det är ju njurarna som är väldigt rädslobaserade och väldigt känsliga för stress och aktivering. Då detoxade jag mycket rädsla. Och sen efter det så blev mitt liv väldigt annorlunda. Därför att jag började navigera från en annan plats. Men det jag tror och det som jag har lärt mig nu, det är att alltså i och med att hela våra liv är styrda från rädsla via nervsystemet, via fight or flight, och det kommer alltid vara aktiverat. Rädsla kommer alltid vara en del av livet. Det går inte att leva livet utan rädsla. Rädsla är en fundamental nyckel, en fundamental drivkraft i livet. Vilket inte är så himla härligt. Men det är någonting som man behöver lära sig att hantera och att lära sig sin egen kropp och lära sig sina egna tillstånd och förstå, okej, de här delarna av mitt liv är oprocessade, då behöver jag behöver hantera det, jag behöver jobba igenom det så att man kan, alltså dels man jobbar igenom det som är oprocessat, men även att man då lär sig att hantera och navigera rädslan då, som då konstant kommer komma i olika sammanhang. Antingen att man gör slut på sig eller att man hamnar i någon situation eller man kan bli, det kan vara en konflikt eller det kan vara vad som helst. Det händer något på jobbet eller det händer något med barnen eller liksom. Vi är ju i konstanta situationer. Det är en del av livet.
Så är det, absolut. Jag håller med. Och jag tyckte du nämnde det väldigt bra där. Det är ju en skillnad på fara och rädsla. Tittar jag på ordet rädsla så tänker jag väldigt mycket. Det är en... jag försöker hitta ordet på svenska. Anticipation. Men det är nästan som att man förväntar sig att något farligt ska hända. Det är mycket det jag tittar på när det handlar om rädsla. Medans man kan ha en hög vaksamhet som inte nödvändigtvis är rädsla, men man är medveten om att det här är en farlig situation och jag behöver vara med på alert och röra mig på ett visst sätt. Men jag kan fortfarande ha ett lugn i det. Tittar man på exempel, jag kommer från kampsport. Det är kanske inte så vanligt i vardagssammanhang idag att vi liksom går in i handgemäng med varandra. Men det är vanligt om man tränar kampsport, beroende på vilken kampsport man tränar. Så man kommer ju naturligt för adrenalin. Åh, jag kan få en smocka eller jag kan liksom få en smäll. Men med träning så kan man liksom inse att okej, jag kan handskas med det här på visst sätt. Och jag kan hålla mig lugn även om jag får liksom hamna i en dålig situation eller få en smäll eller liknande. Så att man kan träna kroppen även när det är farliga situationer att agera på ett visst sätt. Men mycket av det handlar om tilltro till sin egen kapacitet att handskas med kanske en våldsam situation, argumentation, om man är gammal eller om man är ung, om man har vitalitet, om man är stark, om man känner mentalt att man är där eller inte. Så att mycket av det handlar om vart befinner jag mig i livet, var kommer jag från, vad har jag för resurser, vad har jag varit med om, vad har jag för livsstil, kommer jag avgöra hur jag navigerar rädsla och vad jag gör. För att givetvis faror finns ju alltid där på olika sätt. Men en fara kan lika väl vara en rädsla. Och en rädsla kan vara en fara. Så att någonting jag tror är farligt kanske egentligen är en rädsla. Det kanske bara är ett trosystem. Och när jag jobbar igenom det så inser jag att det här är farligt. Om jag gör det här och det här. Om jag inte gör det här och det här så är det inte farligt. Men rädslan kan få mig att tro att det är en fara som är här. När den inte är här. Och det är mycket det som jag tror du pratar om, att det ställer till det för sinnet, att man ser inte riktigt saker som de är. Man ser saker så som man mår. Det är lite som att jag tar på mig ett par röda glasögon. Allting jag kommer titta på kommer vara rött. Och det är det som händer när jag känner en väldigt stark rädsla och den tar över. Man kan inte tänka klart. Man kan inte formulera meningar klart. Saker och ting går väldigt lätt över styr.
Alltså... Rädsla är ju också någonting, alltså när man tittar på personlig utveckling eller evolution eller all form av growth eller expansion, så handlar ju det om att man måste komma ut sin comfort zone. Och vad är det som händer när man kommer ut ur vår comfort zone? Ja, men folk kan säga, ja men det är obehagligt. Eller det är jobbigt eller det känns tufft. Men det som egentligen händer är ju att vi känner rädsla och obehag och stress. Och allt det här kommer ju från en aktivering i nervsystemet och känslor som är då som blir triggade när vi ska göra någonting nytt, när vi ska utvecklas, när vi ska växa. Så att, och det som, om man tittar från den spirituella världen, då pratar man ju om att, om man säger så här, the light and the darkness, att för att man ska kunna växa som människa, då måste man ha dark. Det är liksom stress och trauma och utmaningar som gör att vi blir bättre på saker. Visst att man ska lära sig saker och man kan träna på saker och utvecklas som människa genom att lära sig saker på ett lugnt och fint sätt. Det går också. Men det är egentligen stressen och trauman som gör, just på grund av den här alertheten, det är att sinnena utvecklas. Och det finns också massa andra nivåer som man kan utveckla energimässigt och känslomässigt och kroppsmässigt, för att ha mer resistens mot det. Och allt det här är en skill som man kan lära sig, precis som allt annat. Så det handlar inte så mycket om, kan jag jobba igenom den här rädslan? Det kan man, men det handlar ännu mer om, kan jag hantera rädslan som kommer i kroppen? Därför att det, livet är full av olika typer av känslor. Det är det här med regnbågens alla färger. Vi kan inte cherrypicka och bara ta de positiva känslorna. Det är inte så livet fungerar. Det är en utopi som vi, som, det är en illusion. Alltså ilska kommer vara en del av vårt liv. Rädsla kommer vara en del av vårt liv. Kärlek kommer vara en del av vårt liv. Glädje, tålamod. Alltså alla de här, det är ju det som är att vara människa. Men sen, vad vill jag ha i mitt liv? Vad tolererar jag att jag har i mitt liv? Vad attraherar jag i mitt liv? Och vad accepterar jag i mitt liv? De sakerna är väldigt olika. Så att upplever man att man vill göra någonting i livet, så om jag vill ta mig från punkt A till punkt B, om jag blir, ja, men som att jag ville förändra mitt liv, flytta till Thailand och alltså, jättemycket rädsla i det, men också lika mycket frihet. Så att det är, vad är vi villiga att göra för att få det vi vill ha, eller uppnå det vi vill, eller leva våran dröm, eller vårat dharma. Så ligger det rädsla i det. Det kommer alltid göra det. Om man, och det finns ju något som säger att, ja, men, om du inte känner dig skraj, så drömmer du inte tillräckligt.
Jag tror definitivt det handlar om det med trosystem. Om man går omkring och tror att en rädsla faktiskt är en fara, så är man ju låst i en viss verklighet. Och tittar man på folk när de får tvångstankar, vilket jag tror att alla har vissa tvångstankar och tvångsbeteenden, det är en viss grad. Så handlar det ju väldigt mycket om det, att man lever i en viss fixerad miljö, jag måste göra saker på ett visst sätt. Och en av de största rädslorna handlar faktiskt om pengar idag, och finansiellt support och allting som rör sig kring pengar. Och jag tror mycket av att jobba med pengarenergin eller rädslan av pengar, till exempel bli egenföretagare, ja, var får du kunderna från, går det bra? Jaha, det är inte så lätt att ha, hur man, när man har led. Du vet, någon har ett eget företag som du jobbar för. Det är klart att det funkar. Det finns ju en logik i det, men man kanske inte ser det för att det finns alla de här rädslorna som man tror är faror. Medan det är en fara om jag inte vet vad jag gör och jag inte kan handskas med det. Men det kanske är en risk som man är bekväm med att ta. För man är, precis som du säger, på ett ställe där man kan utmana sitt nervsystem, man kan växa med det. Man vet att jag kan hamna i ett jättejobbigt läge, men jag kan också hoppa upp och så hamnar jag på ett jättebra läge. Och sen hoppningsvis så har man en balans i att man inte har de här topparna och dalarna hela tiden. Men det som avgör om man lyckas eller inte när det kommer till exempel affärsverksamhet, det handlar ju om hur väl kan jag handskas med mina egna känslor Hur väl kan jag handskas med andra människors rädslor och förväntningar? Hur bra relationer bygger jag med människor? Hur säkra känner sig människor med mig? Så kommer man tillbaka till rädsla, så är det ju lika mycket det som bygger broar och framtid för en. Det är det som skapar förutsättningar för att leva livet man vill, som att det inte gör det. Alltså rädslan kan skapa en mardrömsliv. Jobbar man igenom och vänder på det och börjar leva därifrån och få andra människor att jobba igenom sina rädslor, så kan det bli liksom ett drömliv. Så att det är verkligen vad gör jag med det som är det intressanta. Då låter jag det ta över helt och driver mina handlingar därifrån. Vilket till viss del kan vara bra att göra. Det kan vara att man agerar, att man inte sitter och väntar tills något dåligt händer, att man agerar lite så att man inte hamnar i en situation att man... Men om rädsla är ens primära drivkraft, så kommer du alltid att drivas på adrenalin, och då kommer dina binjurar gå ner, då kommer dina njurar gå ner, då kommer ditt lymfatiska system gå ner, nervsystemet går ner, och därifrån börjar man se alla de här, jag vet inte om man ska kalla dem välfärdssjukdomar, men moderna oförklarliga tillstånd som folk hamnar i, om det är autoimmuna tillstånd eller stressrelaterade sjukdomar. Mycket av det kommer från obearbetade rädslor som styr ens verklighet varje dag.
Som ligger och drar energi. För att det man gör är att, om man, det är därför som vi pratar om att dra sin källa från brist eller överflöd. Alltså, om man då drivs av rädsla så dras energin från organen. Och de går på högvarv och det är då som kroppen börjar gå ner efter ett tag. Och det finns olika symptom på det. Men det blir väldigt svårt. Jag menar, jag har ju också känt på intet att alltså man kan ju vara, man kan också bli beroende av stress. Alltså därför att, och det är inte någonting som man kanske är medveten om eller någonting som man gör frivilligt överhuvudtaget och ingenting som man kanske själv skulle ens gå med på och säga att man gör. Därför att man tror så mycket att man är styrd av omständigheterna medan det är att man själv accepterar situationen som man befinner sig i och man tillåter det här att pågå hela tiden. Och när man har gjort någonting under väldigt lång tid och sen slutar göra det så händer det blir en, det är precis som att den kemiska balansen i kroppen ändras. Att det enda sättet som man kan känna någonting alls är genom den här aktiveringen som krävs. Att njurarna och binjurarna måste dra igång adrenalinet för att man ska liksom känna att man är på gång. Det är som människor som tränar och som spelar musik för att trigga igång sig själv. Det är ju att man skrämmer slag på kroppen till den milda grad att binjurarna och njurarna och hela systemet drar igång energin så att man till slut känner sig alert och med och kan prestera. Medan kroppen egentligen ser det bara som en väldigt, väldigt traumatisk upplevelse. Men man pushar upp systemet så högt att när man väl kommer dit att man liksom dumpar hela systemet. Och att man kan bli beroende av det, man kan bli beroende av känslan av att vara igång, känslan av att vara upptagen, känslan av att göra någonting. Därför att när man varvar ner så kan det vara så att man känner att men jag får ingenting gjort, jag gör ingenting, jag är inte värd. Det kan vara kopplat till självvärde, det kan vara kopplat till rädsla. Det finns massor av olika anledningar till att systemet drivs på till den milda grad. Men då lever man från en form av brist. När man istället ska leva från en plats av trygghet och överflöd. Och att komma från glädje och komma från syfte och från kreativitet.
Jag tror absolut det är. Det är liksom, vad var liknelsen? Man har ett smutsigt badkar. Och rädsla är liksom som smutsen i badkaret. Hur du än badar så kommer du bli smutsig eller du kommer bli påverkad. Det är inte så att rädsla är smutsigt, men det är liksom... Och mycket av arbetet med att jobba med nervsystemet, jobba med störsorna i kroppen, handlar om att man tar ut proppen och så rinner allt vatten ut. Och så kan man fylla på med nytt rent vatten som gör att man inte har samma reaktivitet. Många gånger så handlar det också om att hamna i en miljö där man blir lärd att det är säkert att vara på ett visst sätt, eller du är säker på ett visst sätt, eller det här är säkert. Så många så finns det inte ens en modell av säkerhet för människor, för de har levt på överlevnadsinstinkter hela sitt liv. Så ens presentera det för någon kan innebära att det upplevs som en fara att ens prata om det. Någon försöker säga till mig och sänka min gard. Jag har varit med om alla de här grejerna. Där kan man få väldigt starka reaktioner. Så det handlar om att skapa en förutsättning där man kan uppleva den här känslan utan att någon intalar dig att det är så du ska känna, utan att någon tvingar in dig. Och det är mycket därför vi skapade retreaten också, som folk kunde komma hit. Varför skapa den här bubblan, den här oasen där man kan landa och få uppleva den känslan, verkligen få in den i systemet, få verktyg att kanske börja innan man gör retreatet, men även efter, så att man kan börja få in det i en livsstil, att det inte bara är en trevlig grej man åkte och gjorde ett tag, utan att man får in det som en livsstil och det är någonting som man för in i sitt vardagsliv, vilket gör att man bygger en livsstil som sänker förutsättningarna för att leva i det här höga stresstillståndet, och man känner sig säkrare och säkrare. Och ju säkrare kroppen känner sig, desto lyckligare, desto mer abundant, desto mer kreativ, desto mer allt det här flödet som du pratade om, kommer vi naturligt att bli. Så mycket handlar om att hamna i ett tillstånd där man kan utveckla det själv, inte att någon säger till en hur man gör det. Man kommer till en miljö som har förutsättningar för att hålla space, så att jag kan börja uppleva säkerhet och trygghet.
Alltså, rädsla är ju någonting som man behöver leva med, men det är också någonting som man kan hantera. Sen så visst, det finns ju väldigt starka rädslor som kan vara svåra att hantera, men då kommer ju det från antingen en väldigt specifik situation eller att det är någonting som man har upplevt som återupplevt. Och det kan ju vara väldigt starka situationer, men det går att arbeta igenom, det går att alchemize på insidan och det går att hantera på väldigt, väldigt många olika sätt. Och det är därför som det kopplas ihop med people pleasing. People pleasing är ju nervsystemet, vad kallar man det? Nervsystem...
Respons.
Respons. Att det känns inte tryggt nog så att jag anpassar mig för omgivningen så att jag kör över mig själv. Och när man börjar jobba med till exempel det, eller att man lever från freeze, eller man lever från fight or flight, eller att man lever från fawn, från people-pleasing. När man börjar jobba med de här energierna så börjar ju saker och ting lätta att släppa. Det handlar om att skapa en balans i kroppen på insidan, men även då att skapa en miljö på utsidan. Att man skapar miljö på insidan och miljö på utsidan som passar det livet som man vill leva, som passar de målen och förutsättningarna man har. Och att man börjar verkligen ta beslut som leder en i rätt riktning. Att man jobbar med kroppen, med nervsystemet, med det somatiska, med trosystemet, med sin. För då kan man reglera rädslan till väldigt, väldigt hanterbara nivåer så länge, alltså, om det händer någonting extremt, absolut. Men om man då tar hand om sig själv och bygger upp den här typen av resilience eller förmåga att hantera, förmåga att reglera, förmåga att navigera, då börjar man kunna hantera rädsla på ett sätt som man kan använda det som energi istället för att det blir någonting negativt som förstör ens liv eller sätter krokben för en eller som blockerar den på något sätt. Många gånger då blir man ju väldigt paralyserad av smärta. Eller av rädsla. Men till exempel, jag hade ju en fysisk rädsla som jag behövde bita på, som jag pratade om. Men sen den andra rädslan som jag har haft har ju varit att synas online, att dyka upp i olika sammanhang, att kasta sig ut på internet och sådana saker. Och det är ju en helt annan rädsla. Det var en jättestark rädsla för mig som jag var tvungen att arbeta i mig igen. Men det går att göra. Och det där är ju då med att hamna utanför sin comfort zone och vad det är vad andra tycker och vad andra ska säga och att bli dömd i olika avseenden. Rädslan är ju inblandad i alla aspekter verkligen. Man kan vara rädd i en relation, man kan vara rädd för att aldrig hitta en relation, man kan vara rädd för att skaffa barn, man kan vara rädd för att få ett jobb, man kan vara... Alltså, herregud, det finns rädslomöjligheter i varje hörn på något sätt. Men att verkligen lära sig hur fungerar det här för mig? Hur navigerar min rädsla sig i kroppen? Och vad behöver jag göra för att kunna navigera det? En stor del av det handlar ju om grundningen och den förmågan att hantera det på insidan. Vad skulle du säga? Hur ser du på grundning och rädsla?
Jag skulle säga två saker. En skulle säga, vad skulle du göra i ditt liv om du inte hade rädsla eller kände att det är faror runt omkring? Vad hade du gjort idag? Om sakerna du är rädd för ska hända inte är där längre, hur hade du levt ditt liv? Och vad hade du gjort annorlunda? Eller hade du gjort något annorlunda? Och det är egentligen det som grundning gör. Det handlar inte om att ta bort hot, det handlar inte om att ta bort rädsla, utan det handlar om att sänka intensiteten i nervsystemet så man kan se vad som är vad. Och därifrån så kan man ta mer linjerade, välinformade beslut. Så att grundningen är lite som berusning. När man har väldigt mycket stress och känslor och rädslor så är det som man är berusad. För att det är kemikalier. Tankar är kemikalier. Känslor är kemikalier. Alla de här responserna, signalerna man känner i kroppen är kemikalier som kommer från det endokrina systemet. Så när man jobbar med grundning så låter man kroppen veta att den är säker, den är trygg. Och då kan man handskas med situationen på ett annat sätt. Och det är det som grundningen gör och självregleringen. Att man faktiskt hjälper sig själv tillbaka till nuet. Så jag kan använda mina sinnesorgan på bästa sätt. Jag kan använda min kognitiva förmåga. Kroppen kan svara på en situation på ett lämpligt sätt. Eller inse att det kanske bara är en situation. Det kanske inte ens är ett problem. Om det här händer så kommer jag dö och då kommer jag inte kunna göra det och då kommer jag inte kunna göra det och då kommer jag inte kunna göra det. Någonstans får man inse att vad du än är rädd för som ska hända förutom att du kommer dö, vilket vi alla kommer göra på ett eller annat sätt. Vad som än kan hända i livet har hänt någon annan och någon annan har tagit sig igenom det. Så mycket av det handlar om rädslan kring vad är det som kommer hända på andra sidan av det här. Men det kan faktiskt vara en blockering också. Så ibland kanske man till och med behöver gå dit. Inte så att man ska liksom sätta sig i en farlig eller dålig position. Men ibland kan man till och med behöva hamna i en situation där man känner element av det. Så man får bearbeta den stressen och rädslan för det. Så man kan inse att det var en rädsla, inte en fara. Och när man väl har släppt på det, då bör man släppa på trosystem. Då bör man våga liksom stå upp och göra någonting annorlunda än vad andra människor gjort. Och det är oftast där man ser folk som är kreatörer eller framgångsrika eller artister eller finansiellt framgångsrika i många olika områden. Det är det de gör. Mycket av det jobbet kommer från grundning. Sen kan man argumentera om man borde göra grundning för att man ska bli framgångsrik eller för att man vill vara lugn och centrerad i sig själv och därför att man kan skapa vad som helst. Oavsett, det fungerar likadant. Man grundar sig själv så kan man göra någonting på ett annat sätt.
Alltså det känns ju som att grundningen är ju den interna förmågan att hantera rädslan egentligen. Det är ju det. Alltså att För att systemen i kroppen kan vi styra. Vi har förmågan att med olika nivåer av awareness, med olika typer av kroppsfunktioner, med andningen, med olika övningar, så kan vi reglera nivån av alla typer av känslor i kroppen. Och det är ju där som egentligen vår superkunskap ska ligga, därför att vi har en förmåga, människan har en förmåga att hantera allt det här. Men på grund av brist och väldigt, väldigt hög, alltså brist i kunskap och väldigt hög aktivering, så går det till en nivå, alltså kropp, alltså människor har en enormt låg kunskap om hur kroppen fungerar och hur systemen fungerar och hur mycket man kan göra på egen hand. Och det är ju där som den här bristen på kunskap förs över generation efter generation. Och vissa har ju den naturliga förmågan och vissa har det inte. Vissa har ju kvar det och kommer ihåg den förmågan. Och det händer ju, det handlar ju enbart om vad är det för miljö som de har vuxit upp i. Det är där vi lär oss från, det är så vi lär oss från människa till människa, från generation till generation. Och stora delar av samhället idag är uppbyggt på rädsla. Alltså man frågar barn när de är jättesmå, vad ska du bli när du är ung? Att jobba med. Alltså att det här med att välja en karriär börjar tro att det är en drivkraft för att överleva. Man måste ha en terapi för att överleva. Och det jag ser med människor som är framgångsrika, som faktiskt skapar någonting, det är ju den här viljan att göra det även för att man är, att man är rädd. Alla människor jag har pratat med säger samma sak. Ja, det är läskigt, men man gör det ändå. Därför att jag vill göra detta, därför att det här är, jag vill inte vara kvar där jag är, eller jag vet att jag vill, jag vet att jag vet att de ämnat för mig, eller jag vet att det här är där jag är inte ämnat. Och det är förmågan att kunna hantera rädsla medan vi gör saker. Det är både och, det är inte antingen eller. Det är inte rädd eller inte rädd. Det är, ska du ut och göra något så kommer du bli rädd. Och vad gör du med det? Och vad har du förmåga att hantera det? Och vad har du för förmåga att navigera det? Och förändra den känslan. Eller att använda den som drivkraft. Istället för att sitta paralyserad. Då kan man ta det till en action istället. Och göra någonting med själva. För allting är egentligen bara energi.
Absolut. Och om tittar man på någonting som en egenskap, som om man är modig eller inte, eller våghals är inte rätt ord, men om man är modig, liksom brave som man säger på engelska, så handlar inte det om att man inte har rädsla, utan det handlar om att hur handskas jag med rädslan och gör någonting ändå.
Det är verkligen.
Men folk, hur mycket folk har hållit på med, jag har ju jobbat med folk som har på med extremsporter och allt möjligt sånt, och visst, de tycker om det, älskar det, men det är klart att de är medvetna om vad som är på spel. Men man gör det ändå.
Och det är ju det, den här no gut, no glory, alltså det här, man behöver ha lite, alltså livet är, jag menar, man kan säga vad man vill, men livet, eller planeten vi bor på är inte en fredfull plats. Och när vi tittar historiskt så har det aldrig riktigt varit det. Om man tittar, så att när man säger att men om vi ska förut på framtiden, så tittar man bakåt. Och tittar man bakåt så är det ganska dramatiskt. Att alltså planeten, jorden, är en dramatisk plats. Det yin och yang är hela fundamentala strukturen, med att det alltid är en dynamik. Det är aldrig det ena eller det andra. Det är alltid båda. Det är dualiteten av allting. Det är det som den här planeten är baserad på. Så att den här utopin av att det ska bli fred på jorden och att det borde vara på ett annat sätt, och att oavsett om det är sant eller inte, så ligger det just nu, ligger det ganska långt bort. Alltså om man tittar på hur klimatet ser ut. Och därför måste man inse att Nej, men det här är någonting som jag behöver acceptera. Det här är det och vad ska jag göra med det? Och vad ska jag göra för mig själv? Och hur kan jag investera i mig själv? Så att min del av den här stora planeten, liksom mitt hörn i universum, faktiskt är en fredsfullplats. Och det kan jag skapa genom att lära mig att hitta mina egna energier och känslor på insidan. Plus jag har en förmåga att skapa en plats som är på utsidan. Men vi kan inte räkna med att rädsla kommer utplånat från planeten. Det kan vi inte räkna med, utan det är verkligen hur ska jag hantera det för mig själv och de runt omkring mig. Och där finns det hur mycket som helst som man kan lära sig. Allting tillgängligt.
Absolut. Så jag skulle nog säga konklusionsmässigt så är det sammanfattningsvis så det handlar mindre om att bli av med sina rädslor och mer om hur kan jag bemästra dem och använda dem till min fördel och hur kan jag se att de visar mig någonting så att de är där för att lära dig någonting. Och hur jag navigerar dem kommer att avgöra hur mitt liv ser ut. Så det är lite som, kan du bli av med vågor i havet? Förmodligen inte, men jag kan lära mig att surfa. Och ju bättre jag lär mig att surfa, desto
Då är
mer
ju
kanske jag
vågorna
till och med
helt
väntar.
grymma.
Eller hur? Då väntar
Ja.
jag på vågor. Vad är när kommer nästa våg?
Ja, och det är ju det som är, alltså du pratade lite om liksom extremsport och sådana saker. Alltså folk är lockade av de här grejerna. Gå på lite berg och liksom gå på nöjesparket. Alltså vi är triggade och dragna till. Liksom därför att,
Skräckfilm,
ja, men därför att,
actionfilm.
ja, men därför att rädslan är ju också det som gör det till ett äventyr. Så att det är när jag kan hantera mina rädslor och lär mig navigera dem kan jag vända livet till att bli ett äventyr. Och det är det jag pratar om, att stå liksom on the edge of creation. Det är ju när man deltar i livet 100%. Därför att när man tar sig ur de här nervsystemsituationerna som man mer eller mindre föds in i, så är det bara den här liksom faran eller rädslan för, ja, men vad ska hända om jag kastar mig ut lite grann? Men tryggheten i det handlar ju om att, ja, men jag vet att jag kommer ha förmågan att hantera det när det väl kommer. Och om jag har jobbat igenom min rädsla, om jag kommer från en grundad, balanserad plats inombords, då har jag också en helt annan förmåga att hantera situationer när de väl dyker upp. Så det handlar inte om att göra sig av med rädslan, utan hur väl, vilka förutsättningar har jag när det väl händer. Och om jag lyckas bygga upp mitt liv på ett bra sätt, så blir det väldigt lite. Att då har jag väldigt starka boundaries, starka liksom gränser i livet, och jag har en energimässig ordning i livet, alltså att jag lever med integritet, då händer det väldigt sällan väldigt, väldigt farliga eller dramatiska situationer i livet. Därför att man är inte intresserad av drama, man är inte intresserad av någon form av kaos. Man släpper inte in det i livet. Man attraheras inte av den typen av människor. Man är inte, alltså, mängden fara man har i livet kan ju ganska direkt kopplas till vilka människor har man runt livet, i livet, och vilken nivå av rädsla har de i livet. Så att man blir påminn om det. Så att allting går att skapa, både i sig och runt omkring.
Och jag tror det är det som är nyckeln till framgång. Om man tittar på det. För mig är det som är nyckeln för framgång. Att vad gör jag med det som jag har? En stor rädsla många är ovisshet. Om jag vet att jag ska handska med den här situationen, då kan jag känna mig trygg. Vem hade vetat världshändelserna som hände för några år sedan? Ingen. Men saker och ting kan hända som stannar världen. Som ändrar om saker och ting väldigt fort. Utan att man fick en förvarning, att helt plötsligt så vaknar man upp sig i en annan verklighet. Min poäng är, de har gjort mycket forskning på det här. De säger, om du skulle ta alla pengar i världen och jämna ut det, Om alla människor skulle få lika mycket pengar så tror jag de pratar om 4 eller 5 år. Eller mindre, det kan vara halva tiden, men jag har för mig det var 5 år. Så skulle alla människor som har mest pengar i världen ha lika mycket pengar igen, eller mer. För det handlar inte om vad du har för att skapa en trygghet, det handlar om var du kommer från
Det
inuti
handlar
dig.
om vem är du och din förmåga att skapa trygghet. Förlåt,
Yes.
jag avbröt.
Nej, du har helt rätt, du fyller bara i. Fyller i orden, det är jättebra.
Det handlar om en förmåga och all förmåga kan du skapa själv.
Så är det verkligen. Förmågan att skapa en verklighet för sig själv. Och det innebär inte att man inte kommer göra misstag. Det är
Nej,
klart man
alla
kan.
gör misstag hela tiden. Där har vi ett helt avsnitt till. Förra avsnittet med mig och Gunnel handlade om misstag. Så har du inte lyssnat på det så lyssna på det. Det är helt omöjligt.
Så om ni har kollat så här långt så gärna dela lite kommentarer, dela lite feedback. Vad tycker ni? Vad är rädsla för er? Var det någonting som kom upp för er som verkligen var så här, ha, okej, okay, jag kanske inte sett på er på det här sättet. För du nämnde, jag tror inte du sa fel, utan jag tror det var undermedvetet. Du sa
Bara istället för detta.
smärta, sa du istället för
Ja,
rädsla.
smärta.
Och de är också väldigt intimt sammankopplade. Men tittar man mycket på det, vad liksom, tittar man på smärtbehandling idag, så handlar 80-90% om hur du relaterar till vad du tror att det är du upplever. 10-20% är vad du faktiskt gör åt det. Så tittar man på den högsta nivån, någon som forskar, någon som skriver alla böcker och allting sånt, 80-90% när de jobbar med sina klienter handlar om att utbilda människor om vad är det de faktiskt upplever och att börja titta på saker på ett nytt sätt. Och rädsla är väldigt, väldigt snarlikt. Grundningen gör att jag kan titta på det på ett nytt sätt. Så om jag skulle lämna er med ett tips idag, vare sig det är smärta eller rädsla, nästa gång ni är rädda för någonting, givetvis om det inte är ett tåg som är på väg mot er, alltså en säker miljö. Nästa gång ni känner er rädda för någonting, stanna upp en stund, ta en andetag och kika på upplevelsen i kroppen utan story. Det här är första gången jag upplever det här. Och börja utforska, vad är det för signaler jag får? Vad är det som egentligen händer? Utforska det från den här platsen. Och därifrån så kommer ni att börja märka någonting nytt med det. Och när ni märker någonting nytt så kan ni göra någonting annorlunda. Och därav händer oftast en förändring. Folk säger, men du har inte ändrat situationen runt omkring dig. Nej, men jag kommer från ett annat ställe. Och det gör att jag kan handskas med omvärlden på ett annat sätt.
Och det är när du handskar med omvärlden på ett annat sätt, det är då världen förändras. Då, alltså, så som du beter dig, alltså den energin man skickar ut är det man får tillbaka. Och börjar du förändra det du skickar ut, får tillbaka.
100%.
Ja, posta kommentarer, dela vad du upplever, vad stod ut, vad hjälpte, vad hjälpte inte. Och följ oss på Instagram. Timba, vad heter du på Instagram?
The Spirit Academy understreck.
Så följ honom på Instagram. Jag heter Sara Stenqvist. Där håller man sig uppdaterad med allting som vi har för oss, allting som vi har framöver och mer information om hur man lever i glädje och abundance. Så ja, tack för idag. Väldigt
Tack.
spännande. Rädslan lever vidare. Grundningen är vår bästa vän.
Grundningen är vännen.
Ja. Tack för allt och vi ses nästa vecka. Puss och kram.
Puss och kram.